Jag vill dela några tankar med er omkring det som jag tror ligger oss alla varmt om hjärtat, nämligen bön. Har ni tänkt på att bönen avslöjar mycket om oss? Det avslöjar om vilka vi är. När vi ber så avslöjas det hur vår vardag ser ut. För vi ber om saker som kommer att hända oss i vardagen. Bönen avslöjar vilka människor som betyder mycket för oss. För vi kanske tar med våra familjer och vänner i vår förbön. Och det visar vilka människor som betyder mycket för oss. Det visar också att vi tror på Gud. För vi vänder oss ju till Gud när vi ber. Och det visar att vi tror att Gud är intresserad av oss. Därför att vi vänder oss till honom med vår bön. Och det visar också att vi tror att Gud har möjlighet att gripa in och förändra situationen helt och fullt. För vi ber om saker som att det ska ske som egentligen inte ska kunna ske. Bönen visar på att vi faktiskt tror på under. Att Gud kan göra människor friska. Att Gud kan förvandla situationer som ser omöjliga ut i människors ögon. När vi ber så avslöjas det mycket om vem du och jag är. Tänk på det. Varje dag så ber jag för vänner som är sjuka. Kanske du också gör. Det visar ju på att du tror på att Gud har en oerhörd makt. Precis som det läses i inledningsordet här. Att han har all makt i himlen och på jorden. Därför får vi med stor frimodighet bedja och veta att Gud är intresserad av vår bön. Och också ha möjlighet att förvandla, förändra situationen fullständigt. I Psaltaren, det 25, psalm 25, läser jag några verser från vers 4. Psalm 25, vers 4. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig, du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Amen. Jag skulle vilja dela med mig av några tankar som betyder mycket för mig när jag tänker på detta med bön. Och det första jag vill säga då, det är: Gud är god. Gud är god. När jag var liten, jag är uppvuxen i Toftryd, ligger faktiskt i Vaggeryds kommun, inte så långt från Vaggeryd, på landsbygden. Mina föräldrar hade ett litet jordbruk. Precis från det hem, mitt barndomshem, så gick det en lång, lång backe. Den kallas för Söra Järslia. Är ni med nu? Vad det betyder? Söra, södra Gärdets lid. Alltså Söra Järslia. Och vi körde där. Vi var inte så gamla, jag och min kompis. Vi hade sådana här cyklar med den här storleken på hjulen ungefär. Och det gick fort. Vi tyckte det i alla fall. Och så kom jag ut i lösgruset. Och körde omkull. Och jag tittade på mig själv och jag såg knäna var sönderslagna. Det rann blod i munnen. Cykeln var illa tilltygad. Vad gjorde jag då? Kom ihåg, jag tog cykeln. Sen vände jag hem. Gick ner på laggårdsbacken. Där mamma och pappa var i laggården. Och när mamma kom ut ur mjölkrummet, då började jag gråta. Känner igen det från barn, va? Det var någonting som släppte när jag kom hem. Jag mötte mamma. Som i sin omsorg om mig släppte allt hon hade för händerna och kom mig till mötes. Jag visste vad jag hörde hemma. Och att be är att veta var man hör hemma. Be att veta var man hör hemma. Hemma hos Gud. Och Gud möter oss i sin godhet. Och det var ju detta oerhörda budskap som de första kristna fick gå ut i den hedniska världen och berätta. Vi läser om de apostlagärningarna. Och de kommer och berättar om en Gud som kom ner till oss människor i sin son Jesus Kristus. Och i sin son Jesus Kristus lider och dör för alla människors synder och brustenhet. Så tyckte hedningarna att det här är dårskap. Gud kan inte vara på det sättet. Gudarna som man trodde var många fanns där uppe långt upp i himlarymderna. Och det vill till att sköta sig väl så att man inte blir straffad av dem. Man gjorde allt för att blidka gudarna. Och så kom de kristna och talade om en god Gud. Så god så att han själv blev människa och led och dog för våra synder. Jesus undervisar i Matteus evangeliet i bergspredikan att Gud låter sin sol gå över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Det är inte lätt att komma undan Gud. Är man människa så är man på något sätt utsatt för Guds kärlek på något sätt. Oavsett om man vill det eller inte, oavsett om man vet om det eller inte. För Guds godhet går inte att förändra. Jakob skriver i sitt brev: allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Gud förändras inte. Han är god i sitt väsen. Vi kan vara på olika humör olika dagar. Men Gud är densamme i sin godhet. Om jag skrev tre ord här framme. Tre ord. Gud ger igen. Gud ger igen. Kan man läsa det på två olika sätt. Dels kan man läsa det. Gud ger igen. Passa dig noga. Han är ute efter mig. Gud ger igen. När jag var liten så var det en äldre tant i vår bygd som när vi barn lekte och busade för mycket så brukar hon säga att Gud låter icke jäcka sig. Och så tittade hon strängt på oss. Gud låter icke jäcka sig. Vi förstod ju inte vad det menade, men vi förstod ju att det var inte bra. I nya översättningen står det: Gud lurar man inte. Och det är ju där hade hon verkligen tagit en mening och tagit det i sammanhang rejält. Gud låter icke jäcka sig. Men man kan också betona de här Gud ger igen på ett helt annat sätt. Att Gud ger igen av sin kärlek, av sin nåd, av sin barmhärtighet. Han ger det igen och igen och igen. Tänk hur man kan läsa en liten strof på olika sätt. När jag var liten och många när vi samlade där fick jag lära mig en fantastisk trosbekännelse. För varje gång man skulle äta så bad vi: gode Gud, välsigna maten, amen. Gode Gud, välsigna maten, amen. Och tack gode Gud för maten, amen. Alltså vilken bekännelse vem Gud är. Att Gud är god och han visar det genom att ge oss det allra nödvändigaste dag efter dag. Gud önskar att det skulle vara så, det är hans vilja. Tyvärr är det inte så i hela vår värld idag. Men Guds vilja är det att vi skulle få mat på bordet och ha tillgång till mat på bordet och må väl som människor. Gud älskar varenda människa. Det finns en gammal sång. Jag vet inte hur många av oss som känner igen den. Som är fantastisk i sin text. Det står hans, Guds kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft, ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter, han giver och giver och giver igen. Hur många har hört den? Oj, oj, oj. Till och med de som är yngre än jag. Det säger ju inte så mycket. Men den första versen på den sången uttryckte så här. Gud, han ger mera nåd när min börda blir större. Och när arbetet växer, mer kraft han beter. Och vid ökade trångmål, hans kärlek fördubblas. När prövningar möter sin frid, han ger. Jag tror att det är ett vittnesbörd av en människa som fått vara med om att Gud mitt i det tunga och svåra på något sätt blir ännu mer tydlig och märkbar för mig som människa. Alltså, han ger mer nåd när min börda blir större. Och när arbetet växer, mer kraft han beter. Och när ökade trångmål, hans kärlek fördubblas. Och med prövningar möter sin frid han med ger. Naturligtvis är Gud i sin kärlek oändlig alltid. Men det är som om vi människor blir mer mottagliga. Eller mer ser Guds stöd och hjälp när vi som mest behöver det. Gud vill det i alla fall. Och kanske om vi inte orkar bära det själva, att vi kan bära det tillsammans som trossyskon. Gud finns där. Det andra jag vill säga, och som betyder mycket för mig och som jag gärna vill påminna om, det är att Jesus ber för oss. Jesus ber för dig. Du vet väl om det? Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 8:34, Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Be för oss. Du vet väl om det? Tänk så oerhört stort att veta att Jesus ber för oss. Oavsett om vi tänker på det eller inte. Ja, till och med oavsett om vi vill det eller inte. Så är vi föremål för Jesu förbön. Och den sker hela tiden. Den här texten i Romarbrevet, den är egentligen hämtad ett citat från psalm 110. I Gamla testamentet. Konung David skriver i psalm 110, som då är en profetia om Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord till min Herre, min härskare. Sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Sätt dig på min högra sida. En bild, en profetia om vad som sker när Jesus Kristus har lidit och dött för en hel mänsklighet. När han uppstår och proklamerar sin seger över synd och död. När han tas hem till Gud Fader i himlen som ett bevis på ett fullbordat frälsningsverk. Ett bevis på att han är Guds son, han är Gud och sitter på Gud Faders högra sida. Och han ber för oss. Den här saltarsalmen är citerad 20-tal gånger i Nya testamentet. Och är oerhört central alltså i hela vår tro. I hela Nya testamentets budskap. Att Jesus sitter på Guds högra sida. Och Romarbrevet säger att där ber han för oss. Vi märker den här texten återkomma flera gånger. Bland annat i evangelierna. När Jesus är fängslad och översteprästen frågar honom. Är du Messias? Så svarar Jesus. Det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Och komma med himlens moln. Och översteprästen blir förtvivlad och oerhört vred. Och sliter sönder sina kläder och säger det här är hädelse. Ingen har rätt att säga så. För det är bara Gud som har rätt att uttala sig så. Men Jesus Kristus var Gud. Guds son. I Markus 16 kapitlet när det talas om Jesu himmelsfärd står det att Herren Jesus hade talat. När Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. När aposteln Paulus när aposteln Petrus predikar på pingstdagen, den heliga ande har fallit och människor får höra sitt språk talas, så predikar Petrus. Vad predikar Petrus om? Han predikar om Jesus. För det är Jesus som är så att säga anledningen till att den heliga ande kunde komma och utgjuta sig över vår jord. Och han säger då att David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Jesus Kristus är upptagen till himlen och sänder den heliga ande till vår jord. Glöm inte att Jesus ber för dig. Och när du känner dig riktigt ensam i din bön, kom då ihåg att du är inte ensam. Det finns i alla fall en till som ber för dig. Och det är inte vem som helst. Det är Jesus. Och när du ber för andra så vet du också att du inte är ensam i din bön. Jesus Kristus ber också med dig för den och dem du ber för. Vad ber Jesus om? Vad tror du Jesus ber om? Jag tror så här att när Jesus ber för dig och mig idag så ser han vårt liv helt och fullt. Det som var glädje, det som var bekymmer, det som är vår oro, det som är vår sorg. Och Jesus ber för det. Det står på ett ställe, och det är en spännande formulering, när Petrus då lovar Jesus, innan Jesus tas till fånga, att jag ska aldrig överge dig. Om alla andra gör det ska inte jag göra det. Och då säger Jesus, jo, det kommer vara så, du kommer att förneka mig. Men, säger Jesus, jag har bett för dig. Och jag har bett att din tro inte ska ta slut. Att din tro inte ska ta slut. Och den där meningen, låt den få ligga i luften och ta den gärna med dig hem. Att Jesus ber för dig att din tro inte ska ta slut. Att din tro på Jesus inte ska ta slut. Att din tro på att du är viktig och kallad av Gud i tjänst på olika sätt. Att inte den tron ska ta slut. Att ni som församling här ska få känna att inte er tro tar slut på att ni har en uppgift i den här bygden. Som sträcker sig långt utöver den här bygden. Till välsignelse för människor och evangeliet. Guds rike. Jesus ber att inte er tro ska ta slut. Var frimodiga i det. Det tredje jag vill påminna oss om, det är att den helige ande hjälper oss att be. Den helige ande hjälper oss att be. Du vet väl om det. Ibland kan vi möta situationer som är så svåra och obegripliga så vi inte vet hur ska jag formulera min bön. Om man bara känner god Gud, grip in. Ser vi ut över vår värld idag, alla dessa konflikter. Människor som dör, barn som lemlästas när de trampar på minor och så vidare. God Gud, förbarma dig över vår värld. Hur ska vi be? Det är mycket också ett politiskt spel. Och man vet liksom inte, ska man be för den eller för den? God Gud, grip in. Du vet om det. Och så får den heliga ande bära fram våra böner inför Gud när vi inte själva kan sätta ord på det. Romarbrevet i 8 kapitlet igen. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Och så som Bojats har översatt det i sin översättning, så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Själv vet vi inte vad vi ska be om, men anden träder in som vår förebedjare. Den helige ande träder in som vår förebedjare med suckar som ingen kan kläda i ord. Vi får vara frimodiga i vår bön. När jag var på väg hit nu så kommer jag ju på, jag har ju gått både med Robert i Kotterboskola, Mann-Britt och med vad är det, Peder. Är det någon mer här? På säga? Men, det är ju några år sedan då, men det är inte så många år sedan. Jag kommer ihåg en händelse nämligen sedan min Kotterbo-tid. Och då, i min klass hade jag en kompis som berättade att i ett tillfälle så hade han och hans bror varit på väg norrut på E4 genom Jönköping. Och på den tiden, det var ju när fortfarande gamla regementet A6 fanns, så var det så med E4 när man kom i två filer och så precis vid regementet vid A6 så smalnade vägen av till en fil och en stark högersväng. Är det någon som kommer ihåg detta? Är det bara jag som har gott minne eller kanske känner till geografin? Så var det i alla fall. Och det var ju en av de farligaste ställena på hela E4 där det hände mycket olyckor. Då kom han och hans bror och de låg på omkörning av en långtradare. Och de ligger jämsides med långtradaren så ser de bara att vi hinner inte förbi här. Men de försöker i alla fall, de kommer precis förbi men långtradaren hakar i deras bil. Och det som kunde ha blivit en katastrof, det blev plåtskador på bilen. Och när grabbarna kryper ur bilen, då säger de till varandra så här: det här berättar inte vi för mamma. Hon blir så orolig då. Vad de inte visste var att precis vid den här punkten, vid den här tiden, så satt deras mamma i ett kapell söderut i Småland. Hon visste inte vad hennes pojkar var. Men när hon sitter där så hör hon Gud tala. Och Gud säger så här till henne: bed för dina pojkar. Så hon knäpper sina händer när hon sitter. Och så ber hon för sina pojkar. Hon vet inte var de är för någonstans. Nästa gång de träffades, pojkarna och mamma, då frågade mamman det: hände något speciellt den där kvällen? Ja, då var de ju tvungna att berätta. Och så var det. Och då berättade hon också: ja, så här var det för mig. Gud sa till mig att jag skulle be för er då. Och där satt ju djupa spår i min kompis. Men det hör också i mig eftersom jag kommer ihåg det fortfarande. Och jag lärt mig ganska mycket under min tid, inte minst som pastor. Detta att människor upplever att de ska be för varandra. Och att Gud på något sätt är, och den heliga ande på något sätt är ofärdig på ett oerhört mycket mer aktivt sätt än vi anar. Och hjälp oss att förstå att Gud är mer praktisk än vi många gånger tror. Och därför ska vi vara frimodiga när vi känner det i vårt inre, i vårt hjärta. Oavsett om vi står hemma i köket eller om vi är på arbetsplatsen eller vi är ute och går eller vad vi än är. När vi får en sån här förnimmelse. Att vi måste räkna med Gud. Och att den heliga ande så att säga är oerhört mer aktiv än många gånger tror. Och så får vi be för varandra. Och så säga, och jag känner så här, det känns ju väldigt meningsfullt det här med bönen då. Och få vara involverad i detta. Att Gud i sin stora godhet låter mig få vara och ta emot detta med gåvan bön och be för varandra också. Som avslutning vill jag säga något också. Om en bön som betyder mycket för mig. När man läser i Salta, det gamla testamentet, så är det en formulering som går igen ofta. Och det är den här bönen: Herre, förbarma dig över mig. Herre, förbarma dig över mig. När vi läser Nya testamentet så går den igen också. Och när Jesus möter människor så möts han av den här bönen vid flera tillfällen. Bland annat så är det en kananisk kvinna som kommer till Jesus och säger: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt. Hon ber alltså: förbarma dig över mig, för min dotter plågas svårt. Det som var hennes börda, det var hennes dotters börda, det var liksom en enda stor börda. Och vi känner nog igen det, vi som föräldrar, detta med barn. Alltså, det som drabbar barnen, det drabbar ju mig. Och så vidare. Och hon kommer där med sitt barn: förbarma dig Jesus, förbarma dig. Och i ett annat tillfälle så kommer en man till Jesus och säger: Herre, förbarma dig min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Herre, förbarma dig över min son. Vid ett annat tillfälle, och det är den texten som var fastlagssöndagen, så är Jesus på väg upp till Jerusalem och går genom Jeriko för sista gången för att gå till Jerusalem och lida och dö. Och vid vägkanten så sitter en blind man. När han hör att Jesus är färdig så ropar han: Herre, förbarma dig över mig. Och då står det så här att människor försöker tysta honom. Och vad gör han då? Och då ropar han ännu högre. Det är en lärdom för oss. Att när vi känner motstånd i att få be, då ska vi be mer. Och när vi lever i en tid som nonchalerar allt vad tro och Gud heter, då ska vi be mer. När vi möter motstånd ska vi be mer. Vid alla dessa tillfällen i Nya Testamentet, då människor kommer med denna bönen till Jesus, Herre förbarma dig, så griper Jesus in och förvandlar situationen. Tydligt och klart, omedelbart. Och därför så vill jag gärna dela med mig och ge som vittnesbörd att jag ber den här bönen varje dag och många gånger. Flera gånger nu när jag åkte ner hit till Hålsby. Då sitter man själv i bilen. Vad ska man göra då? Just den här gången var det gott att vrida av radion faktiskt. Och både tänka och be på saker och ting. När man är ute och går så kan man be. Och då kan den här bönen hjälpa oss att få fokus. Herre, förbarma dig över. Jag brukar be för mina barn till exempel. De är utflugna ur hemmet nu. Jag vet inte hur deras dag ser ut. Men jag ber Herre, förbarma dig. För i det ordet finns tron på att Gud vet om det. Och kan finnas dem nära och hjälpa dem. Nu är jag väldigt personlig. Men den har betytt mycket. Och är det något som kan det vara er till hjälp, så ta gärna med dig det. Och det är en bön som har funnits bland Guds folk i alla tider. Den brukar kallas för Jesusbönen. Jesus förbarma dig över mig. Så vill jag som avslutning hänvisa till den lilla lappen då som ni, jag tror ni fick när ni kom in här. Och då på den sista bilden som jag har bakom mig här, så ser ni den böneblomma. Jag kallar för min böneblomma. Den är väldigt enkel. Och det är det bästa med den här lilla lappen, det är att den är enkel. Tanken med den här böneblomman är att den här kan jag ha i min bibel, på nattduksbordet, på köksbordet. Någon vet jag har satt upp den med magnet på kylskåpet. Bland allt annat som hänger där så att säga, så är det också i blickfånget. Tanken är då att jag tittar på den här blomman och jag ser familj. Jag får be för de som är mig allra närmast. Församling. Jag får be för min församling. För pastor i församlingen. För ledningen i församlingen. För de sjuka i församlingen. Arbete, skola. Jag får be för mina arbetskamrater, mina skolkamrater. Det är kanske inte någon annan som gör det. Vad meningsfullt det helt plötsligt blir. Vänner. Nämn dem alla vid namn. Grannar. Jag får titta ut genom fönstret och se människor som jag har omkring mig. Jag kan tänka på det ibland när man tittar ut genom fönstret hemma och så ser man barn och springa och leka på gatan. Får man be för dem? Och så tänker man, det kanske inte är någon annan som gör det. Tänk att jag får göra det då. Och jag kommer ihåg när jag var pastor i Vaggeryd. Det var en äldre kvinna jag besökte i flera tillfällen. Och när jag kom till henne en gång så hade hon Jönköpingsposten, i den tidning vi har i de bygderna. Och så har slagit upp familjesidan och så alla dessa bilder med små barn som de firas då, härliga. Är man ledsen någon dag, då ska man titta på en sån sida, då blir man glad, för det är ju så härliga de här barnen tittar på. Men hon hade slagit upp den här tidningen därför att hon berättade, jag brukar lägga min hand på den här sidan och så be för de här barnen som är här, för det kanske inte är någon annan som gör det. Så tänk vad meningsfull vardagen kan bli. Vi måste också tänka in bönen i det. Den här lilla böneblomman kan liksom helt enkelt vara en hjälp till fokusering. Inte så att man behöver ta så lång tid på varje del i detta. Men att man kanske någon dag ger Gud en tanke när jag tänker på församling. Just det här vill jag be för idag. Eller min arbetskompis. Just den verkar ha det svårt idag. Eller just nu och så vidare. Så om det hjälper någon till att känna att det här kan vara hjälp för mig i mitt personliga böneliv, då är det värt allt. Då är det värt att jag delar ut den till er alla. Om det så bara hjälpte någon. Vi har talat om bön idag. Jesus sa, be så ska ni få. Lärjungarna frågar, hur ska vi be? Jesus gav dem bönen vår fader. Men hela tiden är det Gud som är först. Därför kommer han till oss idag och säger, glöm inte att ni får be. Och när vi gör det, då ska vi veta att Gud är god, att Jesus ber för oss och att den helige ande hjälper oss att be. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus att du är mitt ibland oss. Tack Herre att vi får påminna varandra om vad bönen får innebära. Tack Herre för den oändliga gåva detta är. Tack för alla förbön som vi själva får tagit emot av människor. Och tack Herre för bön vi får be för varandra. När vi nu samlas tillsammans på det här sättet så ber vi för varandra. Och när vi mottar den heliga nattvarden så tackar vi dig att det är dig vi mottar. Och då mottar vi dig till hälsa och krafter, till ande, själ och kropp. För du är mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.